Gott nytt år, Peter.
Gott nytt år, Janne.
Mm. Vi ses igen. Vi sitter på ett café från... Är det norskt det här Espresso House eller är det svenskt koncept?
Jag trodde att det var svenskt, men nu när du frågar så jag är inte säker.
Okej, det kan kvitta. Hur som helst är det enda café snart som finns i hela stan också, ja. I Helsingfors.
Ja, så är det ju.
Det finns 15 stycken, kan säga, gör lite reklam. 15 stycken i centrum av Helsingfors, ja.
Åh, herregud.
Men jag tror det var över 100 i Stockholm. Centrum.
Starkt koncept i längden.
Starkt koncept, och nu har vi hittat andra våningen här på Robertsgatan, så det tackar vi för, och det kan vi väl betala för genom att nämna att vi är här då.
Ja.
Utan att de vet om att vi jobbar.
Nej, precis. Borde få gratis kaffe.
Hur har året börjat?
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Året har börjat helt okej faktiskt. Jag är numera herr doktor Törnroth.
Yes, so.
Efter min frus
efter att din lyckade, fru blev doktor.
Efter min fru blev doktor, ja. Precis. Det är ju självklart... jag lärde mig att det som händer när ens partner blir doktor är att alla gratulerar mig.
Jaha.
Ja. Vilket inte finns någon som helst grund eller anledning till, men jag tar det. Jag tar
de grattis jag får. Hustru, alltså.
Ja, nej, utan till att det är över. Att det är gjort.
Jag förstår det. Ja. Ja. Just det. Ja, det här med att disputera och förbereda sig för det och göra sin avhandling har tydligen, alltså, det har inte hänt i min familj, men det där, jag har sett andra människor gå igenom det här, och det är tydligen en pers. En lång, lång pers.
Ja, det är ett speciellt jobb. Det här med doktorandjobbet.
Ja.
Det är ensamt. Även om man har en del såklart stöd från handläggare och inte handläggare utan vad heter det?
Handledare.
Handledare helt såklart. Och universitet och även sådana som mig då. Så är det fortfarande, det är ett långt och ensamt jobb som ska göras.
Grattis fru doktor Peter Törnroth med
tack.
Make.
Tack. Och, hon skrev alltså om droganvändning, drogdöd. Det är näst vanligaste dödsorsaken för män under 40 år i Finland är drogrelaterade dödsfall.
Mm.
Och det har gått väldigt mycket uppåt. Så det är ett ämne som är på tapeten.
Nu vill jag ju veta vad det vanligaste är.
Oj, vet du vad? Det borde jag ha frågat då ju. Men jag undrar om inte det är självmord.
Just det. Varför disputerar du inte det? Varför disputerar du någonting som är andra? Liksom?
Ja,
det här är ju helt anti-Trump-aktigt nu. Liksom.
Just det. Vinnar. Man tar det som vinner. Liksom.
Eller hur? Ja. Störst är bäst.
Mm.
Okej, grattis för det. Själv inledde 2019 i den eviga, nej inte den eviga staden, vad heter det? Staden av ljus. Ljusets stad.
Mm.
Paris.
Mm.
Där fick tillbringa några nätter och dagar utan barn. För en gång skulle det vara helt fantastiskt. Helt fantastiskt. 10 grader varmt på nyårsdagen, gå omkring liksom med vinterkappa och t-skjorta.
Ser lite lagom svår ut.
Ja, solen var ju framme. Vet du går med solglasögon 1 januari och glider omkring i en liten krabbis. Vet du. Det var så bra start på året som det var, så kan jag inte tänka mig att någonting kan bli bättre. Så nu är det bara utför.
Såg du några gula västar?
Nej.
Inga?
Nej. Och vi diskuterade med några där och det verkar lite som att de hade tagit paus inför helgerna.
Ja.
Jul och nyår. Men de flesta vänta sig att det skulle börja igen i januari, och det verkar ju stämt.
Det har det gjort. Mm.
Så det där... utifrån sett så har jag hört mycket kritik av de här. Liksom, de har blivit kallade för huliganer och till och med jämförda med nazister i finska presidentens nyårstal.
Mm.
Så det där, likställde han den disruption på något sätt som de gula västerna, eller ska vi säga de metoder som används med de här extremisterna som demonstrerar på självständighetsdagen här.
Mm.
Vilket kan vara flera åsikter om huruvida det låter sig göras.
Mm.
Men i Paris, jag vet inte om vi umgicks med alldeles liksom fel människor eller någonting, men där var stödet nog liksom, bland de som man träffar på kaféer, på pubben som man kommer strike up en konversation med. Så, liksom, så var nog väldigt förstående att, det där, att Macron har liksom svikit de löftena som han då kom in på.
Men jag har uppfattat som att det snarare är tvärtom, att han har infriat de löften som han kom upp.
Ja.
Och att det kanske, är problemet.
Kanske han har svikit de förhoppningar som fanns på
för
honom.
Att han är nyliberal var väl ingen hemlighet?
Nej, det var väl inte. Och jag tror många blev väl också duperade av det att han var uppställd mot tvättäkta xenofober och rasister.
Återigen, liksom. Problemet med liksom, winner takes it all.
Sant, ja. Diskussionen har skiftat. mittpunkten har skiftat kanske vi kan säga. Mm. Men ja, och efter att vad var det han fick? Var det över 60% i val eller ännu mer?
Något sånt här. Mm.
Och nu är han nere på understöd av 22.
Ja.
Vilket, vilket var vad han alltid hade också i första rundan av eller inför första rundan av presidentvalet. Så att allt är tillbaka till det normala. Ingen är liksom förvånad över att fransmän går upp på gator och bränner bilar.
Nej.
Där åtminstone. Nej. Det är något som bara hör till på något sätt. Så de upprörda rösterna jag har hört har nästan alla kommit från utlandet. Mm. När man som tittar in och så säger liksom, för det här är ju ohållbart och så där kan man ju inte bete sig. Och det kan man ju säga, det vill vi ju nödvändigtvis se det här.
Det är en intressant balansgång. Alltså man kan koppla det lite grann till, det har ju poppat upp protester även i Finland nu med skolelever som har ställt sig på riksdagens trappa.
Mm.
Likt Greta Thunberg i Sverige då.
Mm.
Och det har väl funnits, finns väl fler exempel i fler länder i Sverige, även om man inte sett så många. Men just i Finland då, och då har liksom frågan varit så här, okej, bör skolor ge dem ledigt för att gå och strejka? Och då var det ju bland annat Fredrik Sonket, han var på HBL tror jag, som skrev att det finns en poäng med att de lär sig att det finns ett pris att betala för civil olydnad. Och det där tycker jag är intressant, för om man kopplar lite Frankrike också då, så finns det ju så att oavsett hur mycket man sympatiserar med gula västarna så finns det ju en punkt där man måste säga det är inte okej att trasha Champs-Élysées liksom. I alla fall inte som liksom, rättsväsende eller som liksom, någonstans måste man ju säga nej, men det här, så här kan man inte göra. Och det finns ett pris att betala för att göra det. Alltså nästan oavsett vad deras intentioner är eller vad de tycker om saken.
Mm. Eller hur rättfärdiga man kan tycka det
är. Ja, men precis. Alltså, för det är ju alltid så ifall någon gör någonting som folk uppfattar som rätt och riktigt och så blir de dömda för det. Så är det som att det är två tankar som är omöjliga att hålla i huvudet samtidigt. Att staten kan inte liksom sanktionera
det här.
Om de skulle göra det skulle det bli en absurd situation.
Absolut, ja.
Men man kan fortfarande tycka att det här var bra gjort, liksom. Men ur Macrons perspektiv, och nu antar jag att han är ju inte speciellt överens med dem. Han tycker nog inte som dem, helt enkelt. Men ändå, det är intressant att man ser på det för det sättet. Att liksom, hur ska man hantera en sån situation? Nu såg jag liksom helikoptrar som hällde ur, om det var tårgas kanske, ner på protestant, alltså på de som protesterar.
Det var det ohemult.
Ohemult, ja. Och det är ju bad optics, kan man ju säga att det är också. Att hälla, liksom, alltså det är ju sånt man ser liksom så här på Västbanken.
Eller hur, ja.
Det är ju inte riktigt Paris alls.
Inget orgas över oss åtminstone.
Ja, bra.
Men jävligt mycket folk. Jag kan säga, vi var inte de enda som hade tänkt att det skulle vara trevligt att fira nyår i Paris.
Mm-hmm.
Man tänker ju alltid att man är fruktansvärt unik i sina påfund.
Ja.
Och så visar det sig att halva världen tänker exakt. Exakt halva världen tänker exakt lika som jag själv.
Och så är det typ så här 7 grejer i Paris som alla tänker som de här 7 grejerna ska också göra.
Jag har ju, nu, kan säga om det bara att jag gav upp tanken på att någonsin under mitt liv besöka Louvren eller åka upp i Eiffeltornet.
Mm.
Det är bara att ge upp. För att min läggning, det går inte att köa så länge som det skulle krävas.
Nej.
Eller utsätta sig för den probing och säkerhetskontroll som det krävs för att få tillträde till de här attraktionerna.
Mm.
Så det är bara att glömma.
Är det inte så att alla som ser Mona Lisa också säger att det är ett enormt antiklimax?
Den är så liten.
Ja, men verkligen.
det är ju inte någon miniatyr precis. Det är inte en laptopstorlek. Liksom.
Nej.
Vi snackar väl ändå en 60x40 eller något så här, va?
Jag uppfattar det som att den är, alltså, okej, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte hur stor den är exakt. Jag bara, alla som har sett den säger att den är väldigt liten.
Jag tycker också att konstigt
stor. Man har ju sett den på 7 miljarder foton. Det är ungefär som man åker till New York och så får man någon slags déjà vu-känsla.
Mm.
För att man har sett allt det här 7 miljarder gånger i olika filmer. Liksom.
Just det. Nej, det stämmer säkert. Jag har alltså inte någonsin behövt ta mig in på luren. Och jag tänker aldrig göra det som det ser ut heller. Mm. Så jag kommer aldrig att se den äkta Mona Lisa som det verkar. Men det är säkert ett antiklimax.
Mm.
Alldeles säkert. Jag vet inte, vyn från Eiffeltornet är säkert också en fruktansvärt antiklimax. Man ser ju till exempel inte tornet därifrån.
Nej.
Så vi åkte istället upp i ett närbeläget. I Montmartre finns det något som heter Tour de Montmartre. Som är alltså en modern hotellbyggnad på 200 meter.
Mm.
Som man ser hela stan alldeles utmärkt. Plus att du får liksom tornet med i vyn. Så att, det tycker jag. Och det gick på 2 minuter.
Ja, det är bättre.
Ja.
Ja.
Så det kunde jag leva med. Och vi gjorde samma trick i Berlin också. Du vet, man ska åka upp i Alexandersplatsens TV-torn där.
Mm.
Men strax intill så hade ju Park Hotel.
Mm.
Som kostar en tredjedel av priset om ens det.
Mm.
Och har aldrig några köer.
Och TV-tornet i Berlin är inte speciellt högt.
Nej. Och det här, jag menar, plus att du ser tornet från den här takterrassen då på hotellet. Så att lite så här smart turisting. tips för andra. Man behöver inte ställa sig i kö där.
Det kanske är den guidebok man ska skriva för Helsingfors. Nu finns det ingen grej som man behöver köa till egentligen.
Nej, nu finns det ju absolut ingenting här egentligen överhuvudtaget att klättra upp i heller.
Så det är liksom... Ja, säg Torni. 70 meter va?
Du kan välja
antingen Torni
eller Clarion.
Ja, eller hur?
Ja, det är ju utmärkt. Det här, något mer om Frankrike du vill säga? Annars kan vi ta oss över kanalen till andra sidan.
Nej, jag tycker gott vi kan hoppa till andra sidan.
För att oberoende av de gula västerna så tycker jag att det verkar som att Storbritannien är en mer strukturellt dilemma där, ett problem som kanske inte låter sig lösas lika lätt med vattenslangar eller tårgas. Igår röstades det om Theresa Mays Brexit-förslag som hon hade kommit överens om med EU. Mm. Och det blev nedröstat med den största majoritet som House of Commons någonsin har röstat om någonting. Så det var bara de här hennes 100 trogna som bästa vänner som röstar för, resten var emot. Ganska vad tycker du, vad läser du av det här resultatet?
Det är en soppa som det är alltså, det får ju till och med den svenska regeringsbildningen att framstå som en ganska lätt projekt liksom.
Alltså det, smooth sailing.
Hur ska man ta sig ur Brexit på ett sätt som inte är fullkomligt hopplöst? Men alla som sitter där vet ju om att de flesta måste ju veta om att det är inte så att det kommer komma något fantastiskt förslag från någon sida där det här Brexit plötsligt blir ett jättebra projekt. Liksom. Och, men samtidigt så har de ju det här beslutet i ryggen. De har ju trots allt en folkmajoritet röstade en gång i tiden. Var det 3 år sedan nu?
Det började 2,5 igen.
För att de skulle faktiskt lämna EU och någonstans är det deras jobb att liksom exekuera det. Och jag vet inte om man ska liksom göra det på ett sätt som är rimligt. EU kommer ju inte plötsligt bara säga att det är okej, fine.
Om vi skulle ta David Cameron som initierade det här förslaget och fästa, köra den här gamla syndabocksteorin, att du kan bara liksom fästa alla synder vid honom, köra ut honom i öknen och så försvinner problemen från byn.
Ja.
Jag säger att det här är liksom det kanske bästa sättet att gå tillväga.
Ja.
Det andra är ju förstås att utlösa en ny folkomröstning. Ja. Eller ett nytt val.
Ja.
Och liksom ge lite mer tid åt det här och låta saker lägga sig.
De har ju försökt en gång redan.
Det vet vi ju inte vad som kommer att hända med heller.
Nej, det vet vi ju inte. Det är mer än att det finns en majoritet numera i Storbritannien som är emot det. Mm. Alltså för att inte lämna EU helt enkelt.
Mm.
I alla fall på liksom opinionsundersökningarna. Då. Men faktum är att de har ju haft ett parlamentval sen
efter Brexit.
Ja. Ja. Vilket ju alla sa var ett slags Brexit 2-val.
Ja.
Men uppenbart hjälpte inte det jättemycket. Så jag vet inte vad man skulle liksom vinna mer än...
Med att rösta ännu mer.
Ja, men eller hur?
För att jag tycker att liksom... EUs hela idé, vi röstar tills vi får rätt resultat.
Ja, men exakt. Är inte det också liksom just här som de fick kritik för? Och som även Sveriges utrikesminister när hon satt i EU-kommissionen, Margot Wallström, försökte försvara det här med om det var Irland kanske som hade någon... Vad var det för någonting? Någon Maastricht, jag minns inte vad det var för någonting, men någonting som irländarna, vad var det, 4-5 år sedan i alla fall, de hade röstat fel, tyckte EU.
Mm.
Och hon satt i någon intervju med någon i BBC tror jag det var och försökte försvara liksom, varför ska de rösta igen? Och det går ju inte, nej det finns ju bara ett sätt att säga det på, det är för att de ska rösta om, för att de ska rösta rätt.
Rösta rätt, ja. Ja.
Och det är väl EUs, alltså EU har ju det problemet från början att de är folk ser det som illegitima.
Demokrati är underskott.
Ja, men verkligen. Så då, det blir inget bra. Det blir inget bra. Alltså,
det kan inte bli rätt, men det kan ändå bli bra.
Ja, alltså, jag tror att den här idén med Cameron nästan är förmodligen den enklaste vägen ut. Man liksom lyckas på något sätt få det här till att jo, men det var ett dumt beslut av dumma människor. De människorna finns inte längre.
Ja, just det. Nu piskar vi ut bocken i öknen och så är allting bra igen.
Ja.
Så brukar man göra kring nyår, alltså, i de gamla kulturerna.
Ja.
Så det skulle, naja, det är bara som ett tips till britterna. Jag läste en konspirationsteori nu att det här, vad Theresa May egentligen vill och vad eliten vill, den här eliten i Storbritannien och EU för den delen, vill ha en no-deal Brexit egentligen. Uh-huh. Och försöker bara liksom löpa tiden ut så att klaffen faller den 29 mars.
I
något slags syfte att... I det här kaoset som det kommer att uppstå så vet vi ur ekonomisk historia att de som är vinnare är de som är starka i ekonomin från början. Mm. Och det blir en inkomstöverföring på lång sikt från de fattiga till de rika återigen. Mm. Mm. Och jag tyckte det här lät alldeles fruktansvärt långsökt.
Mm.
Men det där, jag är beredd att tro på vad som helst i det här fallet. Jag har ju länge talat om att jag tycker att det mest sannolika resultatet verkar bli ett sån här osäkert och förvirrat limbo-tillstånd där ingen riktigt vet vad det är som gäller.
Mm. Mm.
Vilket kan ha fantastiska konsekvenser för någon slags innovation och sen här när det kommer att hitta på nya samarbetsformer som fungerar, som vi inte behöver stipulera i ska säga, överenskommelser och så här, utan på något sätt, det här är alldeles hypotetiskt, liksom foliehatteri, men det där, man kunde tänka sig att i ett sån här laglöst tillstånd så behöver vi ändå föra någon slags handel. Och vi skulle kanske kunna hitta sådana naturliga nya former för det som på riktigt fungerar på ett inte vet, nytt sätt eller något sånt här. Men om man vill se någonting positivt i sånt här så kanske det skulle vara ett fantastiskt stort ekonomiskt teoretiskt experiment.
Ja.
Att se vad som händer när två stora liksom, makter som ändå är väldigt sett sammanbundna ekonomiskt plötsligt inte har något avtal om hur det här ska gå till. Vad är det som händer? Börjar man bli egoistisk? Börjar man bli altruistisk?
Är det inte Sovjet 1990 vi pratar om nu?
Kanske det, ja. Och där ser du ju liksom att makten och pengarna tenderar då att sugas till några få oligarker som fattar hur man ska agera i situationen och som kan ta kontroll över produktionsmedlen i de här situationerna, för nu talar med Marx.
Mm.
Så, I don't know, vet du, om man... Det finns ju då... Ja, jag erkänner att jag ställer mig på de här människornas nivå som snackar om hur Soros styr hela världen nu, men liksom...
Det finns ju ingen situation med bara förlorare, naturligtvis inte. Så är det ju inte. Mm. Naturligtvis finns det folk som kommer att tjäna ekonomiskt på att de drar sig ur, hur de än drar sig ur. Det är också, alltså det är väl inte foliehatteri, det är väl bara så det fungerar. Liksom.
Jo, men sen är väl grejen att de här människorna som då har någonting att vinna på riktigt skulle liksom påverka och ha möjlighet att påverka liksom utvecklingen till det här, till sin fördel. Så det är ju då det börjar bli liksom lite foliehatteri. Mm. Jag tror att det är någon som drar i tråden.
Man kan ju,
opportunism tror jag absolut på.
Man kan ju förmildra det lite grann och säga att det finns ju säkert väldigt många som förbereder sig för ett sånt scenario. Och som ser till att om ett sånt scenario sker så kommer de inte stå utan liksom...
Med rumpan bara.
Nej, men precis. Ja. Och jag menar, för det är ju... Jag minns inte hur mycket, om vi pratar kanske om det här innan jul, men det var ju liksom... Det är enorma mängder liksom, olika fördrag och avtal som plötsligt bara nullifieras om det blir en hard exit. Liksom.
Mm, mm.
Och alltså, exakt vad som händer där då, det är väl, ja, det går inte att veta. Liksom.
Mm.
De hade ju något så här rollspel där de typ bedömde hur många lastbilar man behöver plats för liksom, i typ så här Dover liksom, den dagen det här smäller och fransmännen plötsligt säger att nej, ni får inte komma.
Ja, yeah, exakt.
Så... Och det kan ju hända liksom.
Det kan absolut hända.
Ja.
Jag tror inte att EU kommer att vara särskilt välvilligt inställd.
Nej.
Men det
i synnerhet inte
Frankrike. Vi är ändå större än dem. Liksom. Mm. De behöver med oss mer än vi kanske behöver deras popalbum.
Mm.
Och vad annat de nu tillverkar där. Skattefria pengar.
En del bilar görs ju faktiskt i Storbritannien.
En väldigt liten del av bra bilar tycker jag. När du senast sett en brittisk bil på gatan här? Att,
ja, de
gör sig. Du ser 8-9 stycken BMW, Mercedes och Audi och sen kanske en Jaguar. Va?
Ja. En intressant är ju Bosmandomen. Jag har inte tänkt på hur den skulle påverka fotbollsspelare som verkar i England. Men det kanske det gör. Får läsa på om det och prata om nästa gång.
Intressant. Mm. Det får du göra, ja. Vi lämnar Bosman med det. Jag säger nu om den här klassklyftorna i Storbritannien. Att det som, att den här teorin som jag presenterar här, att det finns en konspiration av rika elitmänniskor som vill att det ska bli en hård Brexit. Mm. Det här bygger ju på den här idén om att Storbritannien är ett inrotat klassamhälle. Där det på riktigt sker väldigt lite transferens mellan grupperna och sån här. Du är liksom, du är född i en grupp eller du är född i en annan grupp och det råder en konstant konflikt mellan de här.
Mm.
Så det kan man kanske komma ihåg. Jag vet en och då röstar du antingen på Labour eller Conservatives, va?
Mm.
Så de flesta jag känner från Storbritannien är ju Labour-röstare och man är öppen med det.
Mm.
jag kommer från den och den klassen, jag är medelklass med röst på de här, jag tycker det här ska vara så här. Och då när det hela hade briserat 2016, så snackade jag med en gammal vän därifrån som sa att han har ingen aning om vad som är bättre. Mm. Att antingen vet du, att vara med i EU eller inte vara med i EU. Mm. Men om David Cameron säger att han tycker att Storbritannien ska stanna i EU, ja, så finns det orsak att tycka att det kan finnas något att vinna på att inte vara med.
Just det. Ja.
Så att även om vi skulle tvinga människorna ut en gång till i det här i Storbritannien och rösta, så jag är inte alls säker på att vi ska få något annat resultat heller. Jag vet faktiskt inte. Alltså. Ja. Jag tittade på den här debatten i parlamentet igår, den här fantastiska speaker, John Bercow heter han, som det där som håller låda där. Att han skiner ju nu, vet du, när det är hög. Allting går på höga växlar och så här. Och han är helt fantastisk. Och han verkligen näpsar de här ministrarna och alla andra liksom. Och försöker hålla någon slags order, allt så här. Det är alldeles fantastiskt. Det är en show man skulle kunna följa med lite mer kanske också. Men det där, det som slog mig då när jag tittade på det här var hur unika de här britterna trots allt som i egenskap av öbor är. Alltså vilken mentalitet och vilken liksom, vilken fuck you-attityd det finns där ändå liksom. Ja. Både internt och externt. Mm. Och de kommer att klara sig vad som än händer. Mm. Vet du, säg att de förlorar ett års BNP, vet du. Då fortsätter de nästa år. Vet du. Jag tror inte att det finns en sån här, vet du, ingenting kommer att knäcka dem. Det kommer inte att bli en sån här depression eller sån här, tror jag. Utan det, jag vet inte, jag tycker den här mentaliteten som jag ser där hos de här människorna, så de skulle nästan förtjäna att, liksom, att vara en egen och liksom speciell del av världen, så som de nu själv ser på sig själva också, som att vara det där. Kanske, även om jag nu är emot Brexit, så om det går igenom, så tänker jag ta den här attityden och liksom gratulera dem och liksom, fine, då får vi bara leva med det här.
Att
ni hörde inte i Europa anyway.
Det kommer inte sjunka i havet, såklart inte. det handlar om. Och det diaboliken, ni vill inte. Det är klart att det är politik, och då, man pratar ju alltid i sådana extremer. Mm. Alltså här illa kan det gå, eller så här illa kommer det gå. Och så kommer det att gå till helvete liksom. Det är klart att man gör det, inte. Men det gör det ju aldrig.
Så, men lycka till med
utom
det där.
Utom Sovjet 1990 då.
Det är lite annat, ja.
Vet du, jag läste om Sovjet 1990, bara som en passus här. Det var en gök som bestämde sig för att han tyckte att de bodde, alltså folk som bor i såna här typ kommunala och statliga bostäder. På sovjettiden så var det ju då att man betalade inte hyra och sånt. Det här var någonting som ingick i kontraktet, samhällskontraktet. Staten tog hand om dig och du skötte ditt.
Yeah.
Men då kom på att om man hävdar att det aldrig någonsin var någon legitim överlämning från Sovjet till Ryska federationen, då kan man hävda att det här kontraktet aldrig är brutet. Och då behöver man inte betala sina elräkningar typ.
Eller hyror.
Eller hyror, ja. Och liksom på fullt allvar. Det här tycker jag, det här fascinerar mig. Just det här, vad som händer när det blir brytpunkter. Att människor kan börja liksom sätta konflikt i nästan vad som helst. En sån banal grej som att det här landet jag bor i existerar inte.
Ja, precis. Ja.
Så, ja, jag tänker inte erkänna det. Och därför tänker jag inte betala min elräkning eller min hyra eller vad det är för någonting. Skitbra.
Ja.
Sen,
det lär ju hålla.
Det lär ju hålla, ja. Ja, men det var typ så här, de såg det som en...
Teoretiskt sett alldeles bra poäng, tycker jag.
Ja, men de tänker sig att de är tillräckligt många, så blir det som ett fackförbund ungefär. Så det var typ ett gäng som tyckte det här var en bra idé.
Ja, för vi måste ju på något sätt, om vi godkänner att Abramovich och andra oligarker plötsligt tillskansar sig den fabrik som de råkar leda i egenskap av partimedlemmar då 1990-91, va? Så, och de plötsligt liksom personligen äger dem via någon slags överföringar av vad heter det, papper då? Och sen här, jag har svårt att se att det har gått helt lagligt till.
Alltså en del sätt av det var ju för att...
Någon slags naturtillstånd måste vi ju erkänna att ha rått där då liksom.
Ja, men det tror jag absolut, att det var starkt i djungens lag på sätt och vis. Men också att vad som hände där i en veva var ju att staten överlät egendom på medborgarna. Och du fick ungefär som optioner i staten.
Ja, yeah, som Telia-aktien.
Ja, som Telia. Ganska bra liksom, jämförelse egentligen. Och de här vissa då förstod att om jag skaffar så många sådana som möjligt så kommer de stiga i värde och jag kommer få makt. Och det förstod, och de flesta människor orkar inte bry sig om sånt där. De vill bara leva sitt liv. Och det är klart, det kan man väl tycka vara sneaky, men det är ändå någonstans visst, inom regelboken. Liksom.
Visst, är det, visst går det säkert att argumentera för att det gick alldeles lagligt till. Och någon som ser att så möjligheten där så griper den.
Sen är det inte hela historien såklart, herregud.
Men nu har vi också en kontext där om du ägde en 800,000 del av en oljekälla som är värd, vad ska jag säga, 50 euro eller säg vad som helst. Men det är liksom, du har inga pengar för du har ingen.
Nej.
Allting står stilla. Du är basically tvungen att överlåta den här. Så där tycker jag man kan lite argumentera. Det kanske inte var helt fair även om det var legal.
Jag kan tycka att som exempel på hur man ska sköta en sån här händelse så var det helt enkelt så ska man inte sköta en sån händelse.
Nej.
Det är en dålig idé att bara liksom det. Teleaktien är väl lite annorlunda, men det är ganska bra exempel på att just det att man ska inte prångla ut skit på folket på det sättet.
Nej. Nu vi får se vem som tar över Storbritannien nu då. om det ska till det.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Något annat som ligger i pannloben på det
ja,
idag?
Ja, alltså det är uppenbara ju det som händer idag att det verkar som att vi har fått en regerings breakthrough i mitt kära hemland
Sverige.
Ja, att nu så har ju vänstern då till slut sagt att okej, okay, vi kommer rösta för Löfven, Sosse Löfven som statsminister. Vilket ju de inte sa igår till exempel.
Igår var det tisdag,
ja.
Idag är det onsdag,
ja.
Och idag skulle vänster ge besked och beskedet var då positivt.
Precis så. Vilket gör att men med massa hängslen och livremmar så jag tror att det var Viktor Barkron heter han på DN va? Han uttryckte som att nu finns det en överenskommelse som håller så länge ingen infriar de löften som överenskommelsen innehåller.
Går ut på ja.
Så liksom, det är ju inte precis det stabilaste korthuset i historien. Det bygger ju på att man ska göra alltså Centern framförallt nöjd på högersidan och även Liberalerna. Samtidigt som man då behöver, tekniskt sett behöver man inte vänsterns stöd skulle jag säga. För att om jag inte har helt fel så har Centern, Liberalerna, Sossarna och MP majoritet i riksdagen. Nej, det har de inte alls det. Det har de faktiskt inte alls det. De har 167 röster tillsammans. Vilket ju är 8 röster back. Liksom. Så de behöver säga vänstern för det skälet.
Mm.
Och samtidigt då som Moderaterna, Kristersson då, mycket upprörda har klart sagt att oavsett vad som händer, oavsett vilka förslag som läggs, vi kommer att fälla Löfven vid första bästa tillfället som ges.
Det här bäddar för ett samförstånd i Sverige, svenska kungadömet. Som det, ingenting annat.
Det är ju otroligt fascinerande. Först var det då alltså att Centern och Liberalerna lyckades komma överens med sossarna. Genom en klausul som de kallade det förut som skulle garantera att vänstern inte fick något inflytande alls.
Precis.
Under regeringsperioden. Och det kallas då för förnedringsklausulen eftersom vänstern totalt liksom tappar all parlamentarisk makt i det läget. Vilket ju vänstern naturligtvis inte bara tänker säga okej. Okay, utan... Sjöstedt var ju liksom ganska klar med att nej, det kommer inte gå med på. Och idag uppenbart så har de pratat med sossarna och kommit fram till att men de får också ett litet avtal med sossarna. Så sossarna gör avtal med alla.
Det är väl det naturliga. Då har Sjöstedt och Löfven en liten kammarpalaver
ja.
innan han går och träffar Annie Lööf och Liberalerna.
Men det bygger ju på så otroligt mycket bizarra grejer som till exempel att Sjöstedt fick frågan vad är den här överenskommelsen? Och han säger att det finns ett papper som ingen får se. så okej. Okay. Vi har uppenbart tänker ingen berätta någonting på förhand. Utan hålla liksom korten extremt nära kroppen.
Uh-huh.
Och så får man ju se hur det här ska liksom hålla i längden. När det väl ska rösta som grejer. Och då ska man ju komma ihåg att de också i år kommer liksom ligga på en borgerlig budget.
Mm.
Så att det är ganska mycket som är skumt här.
Just det. Vad anser man att det är viktigt i Sverige just nu då? Vad är det som måste fixas? Finns det någon konsensus om det?
Nej, det är ju det som är problemet skulle jag säga. Det finns ju ingen riktig konsensus om det. Alltså, det är ju,
finns det några gapande...
Skolan är ju en klassisk sån grej.
Mm.
Och den har varit så sorg i barn så himla länge. Men jag har inte uppfattat att det har varit en jättestor liksom, fråga i just den här debatten. Utan nu så verkar det mest vara en ren liksom, blockpolitisk dragkamp.
Mm.
De bara, det handlar om att få makt snarare än vad man får makt om.
Det får man ju säga, de här turbulenta tiderna har verkligen fått politiker att avslöja liksom sin makthunger mer än någonting annat.
Ja, men det är, man tar liksom, jag tycker inte ens att integrationsfrågan, liksom, alltså invandringsfrågor har varit speciellt jättemycket på tapeten. Alltså,
alla vet var alla står där.
Ja, men liksom, ungefär så. Och jag läste någon, det var någon idag som svarade sådär, ja men okej. Ingenting i de här frågorna som man nu talar om innehåller någonting som pekar på att man bryr sig om till exempel sådana saker som det var ju rekordmånga som sköts i Sverige förra året. Mm, 40 stycken tror jag det var.
Mm.
Den sortens frågor. Typiskt sådana, du vet, lag och rätt frågor. Men jag har inte uppfattat att det varit någonting som liksom har direkt tagit förarsätet. Utan man har ju pratat om till exempel, Centern vill ju ha bort LAS. Alltså det här lagen om anställningsskydd i Sverige. Som ju går ut på att först ut, sist in. Först in, sist ut.
Som med dynamiska arbetsmarknader.
Precis, och sen vill de ha marknadshyror. Vilket ju inte heller finns i Sverige.
Just det.
Alltså,
där... ni har en helt reglerad hyresmarknad.
Ja, precis. Så,
ja, just
precis.
Det. Inte en sån här hybrid som Finland.
Nej, och det är ju klassiska sådana borgerliga, liberala frågor liksom.
Ja, ja.
Och
public service läser
det kan vara så att den punkten har ingått någonstans. Det var 73 stycken olika punkter som Centern och Liberalerna tyckte att sossarna skulle inte prata med vänstern om. och resten
bara fick de prata.
Bara 73.
Okay.
Så, men idag så sa Sjöstedt att så fort de rör LAS eller avreglerar marknaden så kommer vi att fälla Löfven. Att det är liksom...
Det här vilar på solid botten.
Exakt.
Okay.
Alltså det man kan säga är att det som är uppenbart är att det är extremt få som vill ha ett nyval.
Så alla kan utpressa varandra här.
Ja, men det grejen är att alltså, det kan ju också vara poker för att det är ingen som vill ha nyval uppenbart. Det är väldigt få i alla fall som vill ha det. Mm. Sverigedemokraterna skulle nog inte må dåligt av det.
Nej.
Och sossarna skulle inte heller må dåligt av det egentligen.
Mm.
Men jag tror att de inser också att problemet är att om det är nyval då åker Miljöpartiet ut. Och då har de ingen regeringskompis längre.
Mm.
Så det är väldigt få som vinner på ett extra val och då kan det ju vara så att då får alla helt enkelt vara jävligt pragmatiska.
Ja, det är speciellt att se lite vuxenhet också.
Mm.
Och inte bara att sen har förbannat utpressande och liksom ja. Självhävdande sig hela tiden. Det är tungt att titta på. Alltså.
Ja.
Sen här, vad är det som hindrar till exempel Jonas Sjöstedt från att säga att för att jag inte ska... För att om regeringen ska hålla så vill vi privatisera... Vad heter det? Socialisera banksektorn.
Ja.
Det skulle kunna vara ett alldeles... Jag säger nu inte att det kommer att hända. Men det är ju idioti att tänka så. Men för att nu ta ett exempel på att här finns ju inga rimlighetsgränser liksom nödvändigtvis kvar. I att, om du säger att högern i regeringen eller högerfalangen i regeringen nu ställer krav på 73 punkter.
Mm.
Och vill frysa ut en regeringspartner fullständigt ur samarbete. Mm. Skulle jag vara Sjöstedt skulle jag antagligen kräva socialisering av bankerna. Liksom, bara för att visa hur absurt det här kravet är.
Men liksom. är det inte så att det här är... Liksom, Damoklessvärdet är ju Sverigedemokraterna återigen. Det är ju de som är där.
Mm.
De som är liksom elefanten i rummet. Alla, eller ja, inte ens elefant i rummet. Alla pratar ju om dem. Men det är ju liksom... Hade de inte funnits så hade inget av det här funnits. Då hade ju allt varit som vanligt. Då hade alla kunnat hålla... Blocken hade hållit, alliansen hade funnits kvar. Det finns liksom ingen anledning för allt det här om inte SD hade haft rätt mycket makt.
Mm.
För de har 62 stolar i riksdagen.
Mm. Mm.
Och det innebär att alla implicit måste säga att okej, vi vill ha allt det här borta. Men här borta finns då motsatsen, det är att SD får makt. Och då får man väga de här två olika sakerna mot varandra. Och i vänsters fall så blir det ganska brutala, liksom antingen ger vi SD makt eller så får vi ingen makt alls själva överhuvudtaget.
Jag ska vara en olycksfågel nu och säga att jag är rädd för att det här var sista chansen för att ska vi säga, kväsa det här högerextrema i sin linda. Om inte en linda, men i alla fall liksom före det blir.
Mm.
Jag menar, vad vi inte vill hamna i en situation där ett av de här partierna blir störst.
Mm.
Och jag menar, vi kom undan den här gången i september, va?
Mm.
Men kommer vi att komma undan nästa gång?
Nej,
och vi fortsätter på det här viset?
Mm. Nej, det är inte alls säkert.
Nej.
Samtidigt kan man ju säga att det är ju väldigt unikt. Om man tittar på andra länder så har ju alla nordiska länder, Island bortsett då, men i alla fall de andra nordiska länderna har ju tagit den vägen där högern har valt att samarbeta med de här ytterkantshögernpartierna då, i samtliga fall.
Ja, så kan man säga hur det har gått.
Kan man säga att man har cementerat den sortens lösning lite grann.
Mm.
Den sortens block. I Sverige nu så har man faktiskt inte gjort det. Och det kan jag tycka är... Det är ändå lite fint i sin svenskhet på något sätt.
Bra.
Att man har valt en annan väg. Sen håller jag med dig om att det finns en jätterisk för att SD kommer få 25% i nästa val. Bara för att folk orkar liksom.
Då är det för sent att krama ihjäl dem.
Precis.
Det här jag tänker liksom.
Men det är ju också... Men det är också... Och det får man inte heller glömma. Det är ju också så att... det handlar inte bara om att ge dem makt eller inte ge dem makt. Det handlar också om sakpolitiska frågor. Där SD faktiskt skulle genomföra saker som väldigt många, i alla fall på vänsterkanten, kanske skulle tycka var mindre roligt. Så, och nu slipper man 4 år av det.
Mm.
Så ur ett rent liksom, politiskt perspektiv så kan det ju vara, ja, men vi får väl hanka oss fram i 4 år till då. Eller hur många år det här håller. Och sen så får vi väl hoppas att nästa val går bättre eller sämre. Mm. Liksom. Men väldigt speciellt. 130 dagar tror jag gått nu. Och sånt där, 105. Sen valet. Det är ju extremt osvenskt.
Det är extremt osvenskt, ja. Men det är också väldigt extrema tider,
ja.
som vi lever i just nu. Men,
jag lyssnade på en podd. Det finns en kvartal, finns en tidning som heter. En ganska ny tidning i Sverige. Som är lite... Den är borgerlig, men med lätt stänk av så här, influenser ytterligare höger utifrån. Skulle jag våga säga. Och... då var en intervju med en kvinna som heter Kajsa Norman, en svensk journalist som bott utomlands typ jättelänge verkligen. Född 79 tror jag hon var. Och hon har skrivit en bok nu på engelska som handlar om de här händelserna. Kommer du ihåg 2015, den här musikfestivalen i Stockholm där det var massa jidder för att det var många kvinnor, eller unga kvinnor som blev antastade.
Var det bra val?
Nej, det hette We Are Stockholm tror jag.
Jaha,
och det blev ingenting. Det, på
grund var det den här gruppantastningen av kvinnor?
Ja, precis. Det var innan Köln. För Köln var ju årsskiftet 15-16, yeah. Om du kommer ihåg det.
Yep, yep.
I alla fall, hon har liksom grävt i varför då det här inte blev en större grej när det hände. För det blev en större grej först efter Köln. När det liksom blev, det hände i Stockholm också. Och det är jätteintressant tycker jag, för att jag upplevde inte som att boken skulle vara speciellt intressant att läsa. Jag tyckte inte att det hon pratade om var jätteintressant eller sådär. Men hon är väldigt tidstypisk för just den här idén om att Sverige är ett konsensusstyrt PK-land i hennes tes. Och hon liksom gräver i vad det beror på. Då hade hon även, och då finns det tydligen i boken då, ett avsnitt om den här journalisten Jean Frick, som du kanske har hört talas om.
Mm-hmm.
Som ju är på den här Nyheter idag, som också är en sån här, liksom, vad ska man kalla det för?
Man vet inte riktigt varifrån det blåser.
Eller hur?
Eller varifrån man hämtar sina nyheter.
Och liksom just det här enorma liksom, gapet mellan det som du och jag förmodligen skulle uppfatta som en slags normalitet. Och hur hon och även Jean Frick ser på samhället. Hur de ser sig själva som liksom, dissidenter. Som kämpar mot den här enorma konformiteten i Sverige, den enorma som tystnadskulturen som bara liksom, där man inte får säga så, man får inte göra saker.
Ja, man får inte säga någonting.
Man får inte säga någonting. Nej. Men den här boken är ju ganska ny då, och den ges inte ut på något svenskt förlag, vilket förmodligen betyder att den inte är speciellt bra. men liksom, när det byggs om då och liksom ska bli ett narrativ, så blir det som att det är ingen som vågar ge ut den. För att den då innehåller kritik mot invandring.
Mm-hmm. Mm.
Och det här är en sån här grej som jag ser liksom när snöbollen blir bara större och större. Fler och fler människor som omfamnar den världsbilden, eller Sverigebilden då kanske. Det är otroligt fascinerande tycker jag. Den här enorma konspirationen som
pågår.
Ja. Där liksom alla, stat, kommuner, tidningar, alla.
Men de här teorierna har ju en oerhörd lockelse bara i sig, att de liksom de ställer dig som tror på den i en särsituation.
Ja.
Du blir liksom speciell omedelbart när du omhuldar det här tankesättet.
Ja.
Så du på något sätt bryter dig ut, du tar det här pildret som visar dig verkligheten. Och det är oerhört fräscht. Och det vet alla som någonsin har läst en bok som är faktabaserad. Att på något sätt lära sig något nytt och få nya perspektiv.
Mm.
Det här är ju på något sätt vad vi i Finland kallar för karvalakki-versionen av den. Alltså en sån här lite shoddy, suspekt version av att bredda sina sina horisonter och perspektiv. Mm. För jag tänker, människor går ju ganska långt i sina egna liksom förutbestämda idéer om hur saker liksom ligger till och så här. Och sen stöter de på något sånt här, till exempel 9/11 conspiracy eller något, så en helt ny värld öppnar sig. Mm. Det är spännande. Everything makes sense now, vet du. Allting jag någonsin har liksom misstänkt verkar ju vara sant, vet du. Och det där. Det är den här Matrix-upplevelsen som Neo har där liksom. Ja. Sen om den är verklighetsbaserad eller inte spelar absolut ingen roll. För att, jag menar, det confirmation bias som vi vet är starkare än fakta, mottaglighet. Så jag är inte alls förvånad över att den här snöbollen växer. För där är också det faktum att människor inte gärna bildar sig frivilligt.
Nej.
Vet du, med tråkiga, ibland tråkiga fakta eller så här. Som du berättar, jag menar, statistik och fakta är ju inte alltid det som det reflekterar inte alltid så som du upplever att saker ser ut omkring dig, va? Men det där, och det krävs att en liten ansträngning att förstå att ditt upplevda perspektiv av världen inte är liksom sanningen, om vi säger så, va? Utan att den makrobilden är helt annan. Mm. Och att vi är bara en liten del av det, ser bara en liten slimsa av allt det här. Det här är ju vad Rosling jobbar för, som ett djur, eller tills han dog, var det i fjol när han dog. Och hans bok Factfulness som kom ut nu var en stor säljare över jul, som tur. Och där tycker jag att de försöker med lite samma grepp som konspirationsteoretiker ta sig an sådana här liksom människor som inte vanligtvis bryr sig om att bilda sig och liksom lyckas snärja dem i ett nytt spännande perspektiv på världen, så tycker jag att Rosling och hans var det son och vad blir det? Svärdotter?
Alvira, ja.
Som tillsammans, de har alltid jobbat ihop och Rosling har varit ansikte för det här projektet och kommer liksom lite på samma sätt med så här ganska provokativt, ändå lite lättuggat, underhållande sätt och liksom och visar att allt du trodde är fel. Men saker är inte sämre än du trodde. Det är fucking bättre än du trodde. Och jag önskar att man alla skulle läsa den här. Det var jättekul att liksom att bläddra igenom den Factfulness av Rosling. Det ger den till alla. för att man blir på gott humör. Att en slags bitterhet försvinner också. Den här liksom, allting går åt helvete, bitterheten försvinner lite. Och man är inte lika benägen att dras med i sådana här destruktiva teorier om liksom hur allting styrs av en judisk osynlig hand, vet du, och sån här shit.
Ja, men det är ju, det finns ju, alltså det är ju så.
Bilda
det,
er människor.
Alltså, confirmation bias är ju liksom inte bara, det är inte bara att man tror på sånt som man trodde tidigare, utan jag upplever också som att, och nu pratar jag subjektivt, intressant nog, jag upplever också som att det framförallt funkar när det är någonting negativt. Så det funkar bättre.
Det är det som är hemskt, ja.
Eller hur?
Ja.
Så, och just därför så får de här som liksom jobbar på den kanten, de får hela tiden bekräftat att invandring, det är bara skräp. Och lite likadant funkar det ju med miljön just nu, med klimatfrågan. Att det, alltså jag får nästan mörkare ibland hur många som totalt hoppar på tåget om att allt är redan kört. Det kan inte vara sunt att totalt gå in i den bilden att allting åt helvete och vi måste bara liksom bättre att lägga sig och dö nu faktiskt.
Det här borde vi ha haft i slutet av 90-talet. Skulle det ha funnits en sån här en bra gräns här. Det är så abstrakt liksom, när vi talar om 2040, 2050. Och sån här. Fan, det skulle år 2000 när vi alla döda. Vet du?
Vilket för sig hände. Buggen var ju på väg att ha ihjäl oss allihopa.
Så var det någon som trodde på Y2K-buggen på riktigt?
Ja, alltså? Ja, sticken var nog.
Var det det?
Ja, det tror jag. Men du vet, jag läste så sent igår, läste jag helt liksom sansade människor som argumenterar för att nu måste vi införa ett barns politik. Nu. Inga fler barn. Nu är ett barn. Ett barn per kvinna och man.
Jaha, så att okej.
Som jag sa,
på en generation liksom halverar vi populationen.
Ja, men du vet, liksom, och det, ja, det är väl en lösning.
Men Dan Brown hade ju en lösning på det här.
Ja, men eller hur?
Gör en tredjedel av alla människor infertila.
Just det. Ja, men du vet, det är så här, det är ju i bästa fall kan man väl tala om det på ett hypotetiskt plan. Men i praktiken så är det ju så här, det är så här Pol Pot-varning för fan. Det är liksom
lite, tycker du.
Ja, eller hur?
Jo.
Det så, är Så jag tror vi ska akta oss. Man ska inte köpa liksom glasögon och börja läsa franslitteratur för fort.
Ja, men vet du, folkförflyttningar och liksom alla sån här liksom makroprojekt. Mm. Det där är nog 1900-talets grejer, vet du. Mm. När man ändå kunde skicka hundratals miljoner till Gulag eller något sånt här. Och det på riktigt gick. Mm. Så, de här visionerna får man nog skippa. Det är någon slags pragmatism i undergången.
Vet du. Nej, men inte utan liksom, utan ett självklart måste ta det på allvar. Det är ju uppenbart, det är ingenting som man ska liksom skoja bort, men det är ju, det finns någonting jävligt otäckt i den här totala liksom omfamningen av att det är jävligt otäckt.
Mm.
Så liksom så här, du vet, all fisk är borta i haven 2048.
Insekterna försvinner.
Alla insekter försvinner. Och så här, uff, liksom, det är jävligt jobbigt, men samtidigt någonstans kan jag känna så här, jag undrar om det inte finns i alla fall någon del i det här som är att just för att nyheterna är så extrema så bryter de igenom.
Mm.
Just därför får jag läsa om det här.
Kanske det är väl just så, ja.
Så liksom, även om det skulle vara 85% av alla insekter så är fortfarande ett problem. Men liksom, just att det bekräftar min oro så mycket så att jag blir lite misstänksam.
Den här förväntningen att saker ska bli bättre i framtiden är någonting som har rått så här grovt taget. Egentligen bara från 1600-talet framåt, fram till 1900-talet ska vi säga. Efter det har vi ju bara tyckt att allt blir bara sämre och sämre. Mm. På något sätt peak allting liksom 1980 eller 85. Åtminstone ur min generationsperspektiv. Men liksom den här, alltså hela den här idén, hur kommer det sig att det blivit på senare tider, alltså att allting har accelererat så fort. Och det, jag lyssnade på den här Harari från Israel som är den historiker och ekonom som tyckte att det är den här tanken om tillväxt.
Mm.
Och förstås det att vi hittar på kredit.
Mm.
Ser han som så här stora grejer som det där som gjorde det möjligt att tänka sig att vi betalar av alla skulder någon gång i framtiden.
Mm.
Vi behöver inte ha råd med någonting egentligen idag. Mm. Och inte ens morgon, utan vi kan liksom, vi kan bygga landet på kredit, vi kan bygga allting och det där, tack vare tillväxten kommer vi att kunna kvittera det i framtiden. Mm. Nu är det här, är det inte alldeles långsökt att tänka att den här tanken, som i och för sig är positiv och optimistisk, har gått lite långt.
Mm.
När vi har börjat ta resurser så att de förnyelsebara resurserna i världen är slut någon gång i augusti, september varje år. Liksom, och så där får man, tycker man att man ska kunna lite dra i handbromsen, men det är ju lättare sagt än gjort.
Ja.
Människor är ju inte liksom en grupp som man plötsligt säger att nu ändrar vi oss.
Nej, så funkar det
inte. Så är det där. Men den här tanken, ja, jag vill bara säga att den här, upplever du att den här tanken på att morgondagen är bättre än gårdagen har försvunnit från mänskligheten nu. Är inte fortfarande en default tanke?
Inte från mänskligheten, det tror jag bättre. Inte. Men det är inte vanligt längre att folk pratar om framtiden som... Jag uppfattar det som att det är väldigt många som ser framtiden som något väldigt osäkert i alla fall.
Mm.
Och inte liksom någonting som man bygger inför. Det finns något ganska skamfyllt nu. Och det kan ju finnas något gott i det också i och för sig. Då. Skam är inte bara dåligt naturligtvis. Men det finns något skamfyllt i sådana grejer som jag kanske tyckte förr folk pratade mer om. Och återigen, jag tror att det är skillnad på verkliga livet och kanske den samtal som förs offentligt. Och då räknar jag in sociala medier. Men om man räknar in det så att sådana enkla grejer som typ, ja men jag ska bygga ett nytt kök. Den sortens frågor. Att liksom det finns en skam där som inte har funnits förut.
Mm-hmm.
Ska
jag göra så. Mm-hmm.
Att, liksom,
det att är konsumera överhuvudtaget.
Att konsumera, ja. Liksom nu när Toys R Us gick i konkurs, att det fanns en glädje i det. Det fanns liksom en lättnadens suck nästan som, ja men det är väl bra att folk slutar köpa plastiga leksaker.
Överprissatta plastiga leksaker.
För all del. Och det är väl inte fel i sig då, men någonstans där finns det någon slags, jag vet inte, det finns någonting osunt också i det där att inte...
Unna sig och sina barn saker.
Vilket i och för sig folk gör ändå. Jag menar, det var ju nyhet
där. Du gör ju det, alltså, men du njuter inte av det.
Nej, precis. Alltså, om man tittar på det här veckan så var det en nyhet om att antal flyg i Sverige bromsar in kraftigt var att de ökade med 3%.
Tillväxten avmattas.
Precis.
Yeah.
Så då liksom, och det, där finns ju någonting väldigt talande, men och jag tror ju inte att gemene man, det är lika många som flyger till Thailand som förmodligen ungefär. Men jag vet inte, det är ju en jättesvår balansgång. Det är ju det. Det är en jättesvår balansgång att liksom, för det är ju kollektivt som är intressant. Som privat, som ensam person kan man inte göra ett skit naturligtvis. Man kan inte låtsas som att liksom min sortering av sopor gör någon skillnad annat än ur ett kollektivt perspektiv. Och det är bara då det funkar, om man ser det på det sättet.
Ja, det måste man göra.
Ja.
Det är
just den här kollektiva gloominess, den är tung alltså. Jag kan tycka att den är tung.
Jag tror vi konstaterar här i höstas att man börjar bli ganska trött på undergången.
Ja, men eller hur?
Så vi kan repetera det. Ja. Det där. Kom inte mera undergångsscenarion till oss.
Nej.
Nu vill vi se lite positiva miner.
Jag tror någonting som jag får
säga en sak om det här Toys R Us bara.
Ja.
För att de hade ju den här danska kedjan BR,
ja,
också som en del av det. De fanns ju i Finland, eller ja, kom för några år sedan här. Och det har varit en sån här trevlig utflykt för det här, vår tvååring, varje gång vi har gått och tittat. Jag köper fan aldrig någonting därifrån. Det är så jävla dyrt.
Ja, det är det.
Vet du, så 60 euro för någon slags liksom plastgrej. Formad som en hund eller en pall, vet du. Anyway, så där, nu hade de då stängt och satt lapp på luckan bokstavligen där. Och på lappen står det, affären är stängd från och med 31/12/2018 på grund av konkurs. Och jag kände att det var så här passivt och aggressivt lite. Ja. Är det här riktat mot mig nu liksom?
Ja. Du har inte köpt direkt?
Jag kände ju skam för att jag inte köpt direkt med plast därifrån nu. Ja. Så nu gick de i konkurs.
Nu hade de ju...
Väldigt kluvet det här. Men...
Nu kan du ju ta för lugn i själen av att de jävlades med sina kunder då. Det var ju jättebråk i Sverige innan jul. För att det här skedde ju då... Nej, efter jul var det. Nyheten kom ju typ i mellandagarna.
Mm.
Och då var det så att de hade ju sålt presentkort som folk hade typ gett i julklapp.
Ah.
Och sen så hävdade de att presentkortet inte är liksom giltigt längre. Det är void liksom. För att vi har gått i konkurs. Och det blev ett jävla liv om det där i Sverige.
Fy fan vad fult gjort.
Otroligt fult. Och samtidigt skulle man absolut kunna hävda att varför skulle just de gäldenärerna vara viktigare än, säger någon annan som Toys R Us har skyldig pengar. Det är ju en sån situation. De går ju, när man gått i konkurs så måste man ju börja fundera på var pengar går någonstans.
Mm.
Men det blev ett jävla liv. Och såklart är det fult. Då måste jag veta att ganska nära in på jul i alla fall att det här barkar åt helvete. De hade ju någon slags idé om att julen skulle rädda dem, vilket den inte gjorde.
Kanske det var därför det var tvunget att uttryckligen skriva konkurs.
Ja.
Vet du, för att alla ska fatta att det är slut.
Ja.
Men du kommer inte hit med era ärenden längre. Håll er borta, vi är borta, ingenting kommer att gå vidare härifrån och med. Det är slut.
Okej, får jag övertidskommentar 2 om Toys R Us.
Mm-hmm.
Och det här var en liten spaning jag tänkte när det hände. Det är, du vet hur man skolar in barnen till att göra saker i tidig ålder för att de ska bli duktiga och göra samma sak när de blir större. Du vet, man åker skidor med dem för att de ska bli duktiga. Man ger rabatter till exempel till barn för att de ska dyka upp senare i livet. Man går fotboll med dem för att de ska bli stora fotbollsspelare.
Right.
Vad säger det om konsumismen när barnens butik går i konkurs? Så i princip vad man säger är att barnen slutade gå att handla i fysiska butiker. Vi lär inte våra barn att gå och handla i fysiska butiker, för det är till leksaksbutik man går. Så ger det 10 år, kanske 15, och de kommer vara sådär, vadå gå till en fysisk butik?
Ah, dystopikern talar igen.
Ja, men det är bara förändring. Det är bara förändring.
Mm.
Man kan ju för sig hävda att man vill ha ett levande centrum, men Espresso House finns det ju gott om, så det är kanske annars ändå.
Det är sant.
Jag vet inte om det finns något självändamål med att ha Toys R Us liksom, i kampen, liksom, eller BR för den delen. Däremot så är det ju att det kanske inte håller hela vägen i den här spaningen, men någonstans tycker jag det är ganska intressant att tänka på det sättet att man, det första som går i konkurs, det är det som, eftersom barnen inte handlar längre fysiskt, de gör liksom inte det. De är på nätet och handlar genom liksom, Fortnite liksom. Men att de skulle gå och handla en plastanka för 60 euro. Nu har inte de egna pengar, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår. Ja. Kanske vi måste gå på museer för att se leksaker då.
Jag var ju på Barbie-museet förra året faktiskt.
Ja.
Och det var i och för sig Barbie nog starka. De har det fanns en ny Ken ju. Vad var det? Var det en homosexuell Ken?
Hur vet man det?
Ja, det är en bra fråga. Vad frågar?
Jag vill inte veta svaret på det.
Vill du ha en annan nyhet som jag tror att du kommer gilla?
Gärna.
Hörde du att Toto ska spelas för evigt i Namibias öknen?
jag läste en rubrik som antydde att Totos Africa aldrig kommer att upphöra spelas någonstans. Och jag klickar genast bort den fliken.
Jag tror att du är oense om just den låtens förträfflighet. Jag tycker att det är en ganska bra låt. Men
Jag kan erkänna att jag har satt på den under sen timmar någon gång på någon fest också.
Det är en bibisk konstnär som heter Max Sidentopf, bra namn, som har med solenergi. Ska den här ljudinstallationen i Namibias öknen spela Totos Africa på repeat forever. Eller åtminstone så länge solen skiner.
Vilka stimavgifter vi snackar om här. Det är oss att bli glada.
Det är utan att du kan behöva pengarna.
Det blir dyrt.
Alltså, det är ju...
Eller fick han att ha en tillstånd till det här av bandet, får man anta då?
Jag antar att de har. De behöver ju inte reklamen. Det står här i nyheten att 2017 blev det här den mest strömmande låten på nätet med över 440 miljoner visningar på YouTube.
Det var antagligen på grund av att Weezer återuppväckte den, va?
Gjorde de det?
De gjorde ju en cover på den.
Gud, det kan inte ens föreställa mig i huvudet hur det skulle låta. Det måste jag gå och lyssna på sen.
Lite som om Weezer skulle ha gjort Toto. det finns på Saturday Night Live en bra sketch om det här där de debatterar Weezer. Så den ska jag rekommendera. Bara så
jag, hade en, jag hade en bra tråd på Twitter en gång. Jag ställde frågan, vilken är den bästa cover som aldrig har gjorts? Det var ganska roligt tycker jag, för det har folk idéer om.
Mm.
Men det här är en cover som har gjorts då. Mm.
Det är ju kanske inte en cover som borde göras, men men yep, den har gjorts. Men tack för den.
Ja, jag tänkte att det kunde lätta upp stämningen här i våran dystopiska podd.
Det är bra. Tillbaka till den grymma verkligheten då. Jag vet inte exakt var jag ska börja. Kanske vi måste beröra det faktum att USA är stängt. Kan vi notera åtminstone. Den längsta permitteringen av statsanställda någonsin nu blev väl i söndags. Och det ser ju inte ut som om herr Trump kommer att ge med sig.
Nej.
För någonting drastiskt händer, men det menar jag naturligtvis att republikanernas chef Mitch McConnell måste bidra in här. Jag vet inte vad de spelar för spel där just för tillfället. Nej. Men alla liksom, det är lite som i Sverige, va? Alla håller sina pokerkort liksom tätt intill och väntar på att den andra ska liksom budge.
Han är ju en fantastisk person på det sättet, Trump, att han skiter ju uppenbart i folket.
Han skiter uppenbart i allt. Ja.
Och det gör ju att han kan driva såna här frågor till sin absurda gräns.
Det här, samtidigt det, man har... Det här hela art of the deal.
Jo, visst är det så.
Konceptet alltså.
Absolut. Om man bara skiter i allt.
Liksom utpressa människor och visa att I don't give a shit.
Exakt.
Och du vill ha det här,
och inte då liksom, jag. Och då liksom är han också på samma gång en perfekt liksom scapegoat för alla de på hans sida då, som förmodligen tycker att det här är galenskap. Mm. Men som inte behöver liksom göra någon saker. Men de vet att han kommer ta all blame ifall det skiter sig liksom. I alla fall tillräckligt mycket blame.
Mm.
Och han har ju sin core liksom, som uppenbart skiter fullständigt vad han gör.
Det var ju ganska häftigt av honom också. Jag menar, det nya parlamentet eller nya underhuset kommer och senaten kommer in och så är staten stängd. De kan inte göra någonting.
Nej.
Det är liksom så oerhört mittfinger åt liksom vad som ska vara the co-equal branches of government. Alltså de här mer andra institutionerna helt enkelt. Oerhört långfinger. Jag tycker det var någon som sa på jobbet här att han är nog en fantastisk taktiker.
Ja,
ja. Undrar, har han faktiskt tänkt ut det här? Ja. Eller det här bara liksom saker som händer när han bara gör
det
saker?
Det är ju som att liksom en fotbollstränare skulle bara slå ihjäl domaren och bara säga att det var ju jävligt smart, för nu kan vi göra hur mycket mål som helst.
Lite så.
Bara fast det är inte så sporten fungerar.
Nej, det är ju inte så att den ska fungera. Nej, det här är väl skillnaden mellan verklighet och sport, va?
Jo, för all del. Men någonstans är det ju bisarrt att liksom nullifiera en del av demokratin helt enkelt. Bara säga att den här delen tänker vi inte använda just nu. Så kan man inte göra. Det är ju jättekonstig idé. Som uppenbart på något sätt deras system tillåter. Jag har inte hört något annat land någonstans som har ens möjliggör för den här sortens...
Att stänga ner.
Eller hur?
Visst är det absurt.
Det är jättekonstigt.
Ja, men där ser man hur det fungerar på pengarnas villkor. Alltså, om vi inte får en budget för det så måste vi sätta lapp på luckan.
Ja.
Det är ju lite på det viset, ska jag säga. lever upp till sitt rykte hela USA som kapitalismens hemvist.
Ja.
Och det, vi har varit vana nu med att det kommer ganska mycket dåliga nyheter ofta därifrån. Och, så, och jag tänkte att nu har vi säkert en till på kommande när den här nya justitieministern och riksåklagaren Granbarr skulle förhöras av senaten här under ledning av Lindsey Graham faktiskt. Eftersom Grassley tydligen avgick här senast. Men, och jag hade förväntat mig att okej, nu kommer det någon sån här, en ny Kavanaugh igen eller något sånt här. Men den här Barr verkar ju vara en väldigt resonabel man. Och nu känner jag mig igen i den här berg- och dalbanan av känslor över amerikansk politik. Så känner jag mig väldigt lugn igen. Nu kommer allt att bli bra igen. Alldeles snart blir det bra. Och så blev man ju väldigt absurt berörd. Nästan som att titta på ett porträtt, ett oljeporträtt av någon stor konstnär. Jag såg där fotografier av presidenten själv framför ett bord dignande av hamburgare från snabbmatskedjorna.
Otroligt konstigt.
Det här måste ju alla ha sett vid det här laget, så kanske jag förklara desto mer. Men han skulle alltså bjuda ett college football lag som hade vunnit nationellt mästerskapet in traditionellt till Vita huset på en måltid och för att träffa presidenten. Eftersom köket är stängt på grund av att staten är stängd så använde han inte en cateringfirma till exempel från Washington eller sådär. Utan han gick till McDonald's, Wendy's och Burger King
och
pizzeria och Domino's pizza och köpte in hundratals hamburgare till de här människorna.
Otroligt konstigt. Jag skulle skämmas som en hund ifall jag var amerikan. Usch vad jag skulle skämmas. Tänk om Linus skulle få sig något sånt. Här kommer liksom någon gäng från, du vet, vad vet jag, juniorhockeygänget som vann VM nu. De kommer hem och så bara, det blir Hesburger. Fan, det här.
Jag tänkte också att det är ju ändå, oberoende av vem som sitter på den där pallen, en oerhörd ära att bli inbjuden till Vita huset.
Ja.
Det är inte någonting som nödvändigtvis händer många gånger i livet.
Nej.
Och du får liksom, en måltid där, vet du. Ja. Tänk vad gott det ska bli.
Ja.
Det och någonstans det är det också,
alltså, för det är ju någonstans där som liksom när folk pratar om att du vet alltså statliga representanter, ministrar, de ska inte kunna unna sig någonting, man ska inte liksom, ska inte kosta pengar. Men någonstans
resa
är
andra
det här, ja. Ja men exakt, allt det här är ju liksom en manifestation av staten. Det här är någonstans staten som visar upp någonting. Okej, fortfarande det är amerikaner som bjuds in och det kanske inte liksom är det viktigaste i världen, så här college-gäng liksom. Men ändå så är det ju det som kablas ut i världen. Det här är alltså, det här är det bästa ni amerikaner kan fixa
just nu. Just nu.
Big Mac.
Ja.
Really?
Visst är det underbart? Och det, ja. Ja. Men nu vet vi ju att det här är Trumps eget favoritmat.
Mm.
Det är det här han äter alltså. Mm. Och äter han biff så är det ketchup med ketchup liksom. och french fries. Så.
Men har inte någon, finns det ingen vuxen, finns det ingen i hans närhet som på något sätt kan liksom bara, finns det ingen liksom...
Förklara, det här är inte en bra idé.
En joker, vad som helst, någon som bara kan...
This is great in. American food.
Ja, jo, för all del. I paid for it, sa
han. Han betalar själv. Ja, de 300 hamburgarna har blivit 1000 stycken sen i nästa tweet. och de blev uppätna på en timme.
Herregud,
1000 stycken alltså. På en timme, så det var ju bra. Jag bara tänker, det här är ju idrottsmän, va?
Ja.
De ska ju äta hälsosamt.
Ja, jo, fast det tror jag är skitsamma.
Det tycker du är skitsamma. Ja, för jag minns när Alexander Stubb blev utrikesminister och han kastade ut alla vinerbröd och liksom och sockermunkar ur de här mötesrummen och tog in färsk frukt och smoothies och sånt här istället. Och jag tänker på att det kommer människor som har dedikerat sitt liv till idrotten och så förgiftar du dem med sådana antibiotika-infesterad liksom snabb grind. Det är ju bara liksom att disrespektera liksom människorna och deras profession överhuvudtaget.
Jag köper det, men jag tycker gränsen passerades redan innan det liksom, innan man behöver ens
det
tala
om. Det finns många nivåer av förnedring här.
Det är så många, va? Och det är bara så pinsamt framförallt. Det är bara pinsamt. Jag menar, det har ju, den har rullat en gång, den rullade ju nu sist den här videon där han säger att han är bäst på allt. Det är typ så här 80 grejer som han är bäst på i världen. Han kan allt. Man är så här, tittar på den här videon och tänker man så här, det finns människor som beundrar den här mannen.
Mm.
Det finns människor som på riktigt tycker att han är liksom beundransvärd och en bra typ. Man tänker sig liksom, hur? Jag kan förstå det ur ett obstinat perspektiv. det är roligt ibland att vara på tvären. Det är kul att vara den där personen som säger precis tvärtom mot vad som är de vuxna säger. Det är kul. Men det är kul i en kvart. Och det är inte kul längre när man äger det. Det är liksom inte roligt längre då. Och jag tycker att om man är en support till honom liksom i det här läget, man röstar på honom, då äger man ju honom.
Ja.
Och det fattar inte jag hur man kan tycka är roligt. Det är väldigt svårt för mig att förstå det.
Jag tror, vissa människor har ett behov av att hålla upp ett mittfinger åt alla håll hela tiden.
Ja.
Jag hörde det i min... Jag menar, det är ju så när man utesluter ur sin bekantskapskrets väldigt tidigt skede av livet.
Ja.
Men som man via till exempel arbetsförhållanden kan komma i kontakt med.
Ja.
Och det har jag gjort. Liksom, i den situation som jag nu befinner mig i så kan jag räkna upp åtminstone 2 eller 3 som jag vet att liksom genuint tycker att det här är det häftigaste som finns.
Ja.
Och som verkligen beundrar den här attityden hos den här mannen. Och liksom, och på grund av att man beundrar liksom hans läggning och den här liksom attityden gentemot allting, alla andra är lame, alla andra är dumma, alla andra är liksom korkade och liksom beige. Varför får man inte göra någonting? Och så här, det här är ju människor som borde uppenbarligen få dö från till Poltava på 1600-talet helst. Eller spela i Motley Crue. Men det där...
Salt,
ja, men sen när de befinner sig i så här vanligt företagsliv så, liksom, så är det där. Så den här frustrationen får tydligen utlopp genom den här shamanen som Trump i det här fallet då är för dem. Som förverkligar en sån här dröm att visa fingrar åt hela världen hela tiden. Och då är man beredd att tycka att vad han än gör är helt fine.
Ja.
För inte någon skillnad egentligen vad som händer, vet du. Ja. Det här är människor som i alla 3 fall som jag nu tänker på. Också är väldigt förmögna, alltså tillräckligt förmögna för att inte ha något liksom problem med det. Och bara liksom egentligen har ett problem med hur man ska få liksom tillräckligt med kicks på saker. Och oftast leder det till att du börjar förnedra andra liksom och sån här, att du försöker häva dig själv. Det är så, jag tycker att om du gillar den här personen som sitter i huset, så har du alltså sannolikt någon slags personlighetsstörning själv.
Ja, man ska inte patologisera.
Så nu är det en massdiagnos över 35% av USAs befolkning.
Så här är det ju. För någonstans kan jag känna så här. Okej, det amerikanska valsystemet gör att det är, återigen, det är ju folk som röstar på honom som förmodligen tycker illa om honom. Liksom. Så funkar det ju.
Ja, det är också så.
Men ändå, just det liksom att fan att titta på den här typen, den här vulgära jävla McDonalds-typen. Och by the way, jag fan tycker Big Mac är asgott. Men liksom, jag skulle aldrig någonsin upphöja det till ambition. Liksom inte en ambition. Alltså bjuder hem folk på... Skulle jag bli hembjuden till någon och de skulle bjuda mig på Big Mac? Då skulle jag undra lite grann. Jag skulle undra, vad är det här för någonting?
Det här är tydligen någonting som familjen Trump har gjort tidigare också.
Alltså?
Ja, när de har bjudit hem människor så hade det varit alltså hämtmat från McDonald's.
Det är jävligt som man speciellt
har
fått. Alltså.
Ja, för människor har vittnat om det, att de har liksom blivit bjudna på detta när de blir inbjudna. Det här är ju antagligen människor som trivs i köket och kockar, vet du, eller sån här, eller som har hemskt raffinerad.
Det är helt fint tycker jag. Det är inte där någonstans. Snarare är det ju liksom just den här grejen att det är den absolut lägsta ribba du kan lägga. Du skulle möjligtvis kunna lägga det lägre om du la fram liksom typ en oöppnad rostmacka påse. Och lite margarin och sa att kan du fixa själv. Det är liksom, det är ungefär där. Men sen kommer fan Big Mac på liksom beställning.
Ja, alltså signalen är ju att jag bryr mig inte.
Exakt.
Det är väl just den här attityden som människor som nu är benägna att gilla honom, gillar hos honom.
Ja.
Just den här, fuck you, I don't give a shit. Vet du. Och det var ju vad som stod på Melania Trumps jacka också när hon besökte de här barnen som sitter...
Vad var det stod där? I don't care.
I don't really care, do you?
Så stod det. Just det.
Och inte sätter man helt i misstag på sig vad som helst heller. Så det är kanske något som bara en viss... Det finns en viss slags människotyp som gillar det här.
Herregud alltså. På tal om vad gillar. En annan nyhet som jag läste som handlar om att vara gillad. Det var en Sveriges annonsör. Det finns en intresseförening antar att det är som heter. De har gjort en undersökning om hur många falska följare olika människor har i olika branscher och sådär. Och då var det så att det visade sig att personer från musikindustrin stack ut rejält när det kom till att ha falska följare. Det tycker jag är ganska intressant det här med falska följare.
Jag tycker det passar alldeles utmärkt på musikindustrin av idag.
Okej, för att?
Nej, men du behöver inte hålla på länge och lägga ut videon med hemgjord video och sånt här, tills du får ett mail från Bulgarien där det står att för $5 får du 30 000 följare. Och jag menar, det är många som förstår att om du har 30 000 följare så ser det bättre ut. Och de tar det. $5. What's the worst that could happen?
Just det.
Jag tror att det här är, som du här bevisar också, oerhört vanligt alltså.
Men okej.
För jag menar, om du bara har din farmor och din bror som följer dig. Så liksom.
Nej, det kan jag förstå. Hoppet från 0 till 30 000 är ju enormt. Men hoppet från...
Nu är det ju ändå. Hoppet från 0 till 0.
000 till 60 000 är inte så himla stort. Mm. För det är klart, man kanske inte räknar på den skalan. Det är inte omöjligt. Jag bara tycker att det är intressant. Det här behovet. För att man behöver inte vistas jättelänge på sociala medier för att se att mycket av följarantal är ju jättebubbla. Det är liksom ganska sällan, tycker jag, som följarantal på något sätt följer hur intressant någon är eller hur pass liksom aktiv någon är för den delen. I vissa fall självklart. Men inte alls, det finns inte alls en rak korrelation här emellan.
Nej.
Utan just snarare tvärtom, att väldigt många som har jättemycket följare har ju det utan att vara speciellt aktiva, utan att vara intressanta alls egentligen, utan att skriva intressant. Och kanske inte så aktiva helt enkelt, bara att de ser inte det här som en... Men de har jävligt mycket följare.
Kanske man har egon fått en liten viral. Eller
något. Jo, så kan det vara också förstås.
Men ja, bluffarna lever och mår bra. Alltså. Mm. De tomma kontorna som följer dig.
Det var ju när de gjorde något så här, om det var Twitter eller Instagram eller något, så gjorde de så här rensning för ett tag sedan. Då var det ju många som tappade ganska mycket. Framförallt så här bottar och sån där skit. Men då också antar jag en del betalda konton som åker med i samma veva. Hur det nu funkar affärsmässigt. Man får pengarna tillbaka då.
Var du på väg vidare med det här? För annars tänker jag göra en åsnebrygga.
Nej, kör. Det var mest till, bara en intressant grej som jag tänkte på. Så, fortsätt.
Till Facebook. Allas älskade plattform. Finland vill undvika alltså det som har hänt under Trump och Brexit, det vill säga så här illegitima
nyheter
inför riksdagsvalet i den 14 april. Och svenska staten har därför kontaktat Facebook. Tydligen går det att kontakta Facebook. Det finns människor bakom det som svarar i telefon när man ringer och man vet vem man ska ringa. Och nu ska man då tillsammans försöka rota ut sådana här falska nyheter, falska konton och annat sådant här osakligt. Den här personen de tar i kontakt med heter Lukas Lindell. Jag säger Lukas för att han har ett zeta på slutet av sitt förnamn. Han jobbar från Stockholm och kommenterar det här. Vi ska se vad han säger. De kommer att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med finska ämbetsverk och tjänstemän. Till exempel regeringen och regeringskansliet för att hålla dem uppdaterade över liksom situationen med till exempel om det plötsligt dyker upp ett större mängd ska vi säga en rubel eller något sånt här som köper annonseringar och sånt här. Så det här, vågar man tro att Facebook har liksom lärt sig någonting eller det här är någonting de tydligen gör frivilligt. Det här är någonting som finska staten har uttryckligen liksom bett dem om.
De kanske inte har råd med en till vända så negativ publicitet som de har haft.
Jag tycker också att ett litet land som Finland som nu har en sån här... Det här är ganska safe ställe att göra en sån här... Om vi tror, jag tror inte att Lukas Lindell själv har liksom auktoriserat sig själv att då liksom samarbeta med finska staten när det kommer till så här. Det här är ju någonting som måste välsignats från högre ort.
Säkert.
Och jag tänker mig att är det här liksom ett test? Att är det här liksom, är det, finns det möjligheter just för Facebook att liksom upptäcka sånt här? För vad de kommer att göra nu är att ta bort fake accounts, säger de. Fake news.
Samtländerna var ju lite upprörda över det här.
Jag tänkte komma dit. Men också det här transparens i vem som annonserar, varifrån pengarna kommer.
Just det.
Och sen förstås det här aktiva samarbetet och kommunikationen med finska myndigheter. Och så här säger Lindell från Facebook: vi förstår vårt ansvar i ett så viktigt i så viktiga saker som ett val innebär.
Ja.
Det här är ju inte vad det här, vad man tycker, eller vad jag tycker att jag har hört från högkvarteret i USA. Riktigt, alltså även om Jag vet inte om man vågar tro på det här.
Nej.
Vad ska man tro om det här?
Vad ska de säga å andra sidan? Vad ska han säga? Liksom, ja, vi skiter i fan det här. Nu är det bara att köra på.
Ja, alltså, och det var ju det som de sa från början. Att du inte hade någon ansvar för vad som postas där. Det är inte en utgivning. Det är bara en plattform.
Det är det jag menar. Jag tycker att hela den här cirkusen när Zuckerberg sagt, satt liksom i de här liksom kongressförhören och alltså det föll inte, jag tror inte det föll så väl ut för Facebook. Jag tror att och det här blir ju återigen lite anekdotiskt och kanske bara min egen bubbla, men jag upplever som att aktiviteten på Facebook är markant mindre än vad det var för några år sedan i alla fall. Alltså det är färre som skriver någonting där.
Visst, de har ju talat om den här.
Färre som använder det till något annat än liksom ren praktisk kommunikation.
Ja, de tappar ju miljoner användare konstant. Ja.
Precis, och liksom kidsen använder inte Facebook. Så vad fan, någonstans måste de väl upprätta någon slags aura av liksom tillförlitlighet igen. Jag tar ett par exempel på hur folk inte litar på dem.
Ja.
Alltså, de har den här 10 years challenge nu för att liksom få någon slags idé om att vi ska bli nostalgiska om Facebook nu. Titta hur det såg ut för 10 år sedan på Facebook och nu ser det ut så här på Facebook. Och det tog typ en sekund tog det innan folk på Twitter i alla fall började liksom hitta konspirationer här. Så här. Hur skulle du göra ifall du ville lära en maskin att se skillnad, se hur folk åldras? Du skulle be dem om ett foto för 10 år sedan och ett foto nu.
Precis.
Och det finns noll tillit. Bara noll. Ingen som på något sätt har någon slags naiv förhoppning om att Facebook är någon slags force of good. Liksom. Utan bara, nej. Utan allt de gör, det är bara för att liksom antingen föda sin egen maskin eller just bara tjäna pengar.
Sinistra motiv.
Verkligen.
Men hur kommer det att se ut om Facebook nu, och det är därför jag tänker mig att de har börjat med den här, om det här nu är en ny policy, börjar ett sådant här okänt litet land uppe i norr som Finland.
Ja.
Hur ser det ut när en firma som Facebook börjar samarbeta med regeringar?
Mm. Du menar att det ser dåligt ut?
Jag menar att det är 180 grader från vad de tidigare har liksom tänkt att Facebook är en fri plattform, fri från all liksom politisk anhängighet och allt sånt här. Liksom att det är liksom liberalistiskt utopia.
Mm.
Där allting är tillåtet förutom nakenbilder. Då.
Mm.
och det där. Och ja, hur ser det ut om Facebook börjar samarbeta med kinesiska staten? Liksom? Mm. Eller vem som helst. Jag bara tänker mig att jag välkomnar naturligtvis den här, i det här fallet, det här initiativet. Och jag inser att om jag kritiserar det här samarbetet så hamnar jag på samma sida som samfinländare och andra liksom Putin-sponsorerade populister.
Mm.
Men det finns alltså en fråga där, att är det här Facebooks framtid? Måste de nu bli vänner med makten? För att överhuvudtaget kunna överleva.
Okej, om jag tar på mig...
Vad är det här ett första steg?
Om jag tar på mig liksom... Det här är bra hatten. Så skulle jag säga... Ja, men Facebook är ju, let's face it, infrastruktur. Det är infrastruktur i Finland, precis som det är i Sverige, precis som det är i jävla massa länder. Inte alla, men väldigt många. Och det är klart att så viktig infrastruktur... På något sätt måste det finnas en statlig liksom, kommunikation i alla fall. Hur det här ska användas. Det är absurt om man sa att någon som liksom bygger järnvägar bara, nej, men bygg som ni känner för förfället. Det är väl inga problem. liksom, behöver inte någon standarder för tåg eller någon sån här skit. Det är bara kör, så ordnar det sig nog. Och så sätt kan man ju se det som att ja, men det är väl bra att de på något sätt hittar en gemensam som yta. Någon slags kontaktpunkt som de kan jobba på.
Det är trevligt att jag hittar en stabil partner.
Ja. Men såklart har du rätt i att problemet tycker jag också är just det där att ofta tycker jag nu för tiden sådana argument som man använder för att prata om någonting just positivt, det är väl bra att de samarbetar med staten för att det kommer att göra att det inte kommer bli lika mycket val, liksom problem med valet. Det argumentet skulle man ju lätt kunna höra Viktor Orbán liksom dra fram med exakt samma ord egentligen. Bara att han kommer från en helt annan plats. Så det är väldigt svårt att liksom avgöra var gränsen går någonstans. Och som du säger, liksom Kina är ju ett exempel som... De behöver väl inte Facebook förvisso.
Ja, vi har exempel närmare också. Men vi har Ryssland, vi har Polen, vi har som du säger Ungern. Och sen här, där ett samarbete mellan Facebook och regeringen där inte kanske skulle se lika hygieniskt ut.
Nej. Alltså.
överhuvudtaget. Så kritiken som nu då kommer alltså från de som bevisligen och misstänkligt nog har ägnat sig åt liksom egna påhittade nyheter och vinklade fakta och sånt här. Det vill säga, rätt ut sagt, alltså, de här bigotta människorna på populist högerkanten. Det är de som har kritiserat det här nu. Just på grund av att jaha, nu är liksom Facebook också en åsiktspolis här nu då. Så det är ganska talande, jag tror jag tweetade om det när jag hörde om det här samarbetet mellan Facebook och finska staten. Att de som kommer att ha någonting emot det här kommer ju att avslöja sig själv.
Mm.
Ganska snabbt liksom var de står. Och så. Ja. Och så gick det ju väldigt hastigt.
Ja. Alltså det ska ett bra exempel på... Nej, det är ett dåligt exempel. Skit i det. Vi skiter i det.
Mm. Du, vi ska börja avrunda här.
Ja.
Så, vad har du på topp av listan där? Någonting som vi har undvikit här?
Nej, jag vet inte. Jag har inget som är riktigt sådär väldigt långt framme. Det kommer ju fortsätta bubbla och koka och stimma i svensk politik. Så vi lär ha saker att prata om nästa gång vi pratar också om detta. Det kan ju faktiskt, det är fortfarande bara på fredag som är omröstningen i riksdagen. Och vem vet vad som händer innan dess. Så det skulle ju fortfarande kunna skita sig. Det vet man inte. Det är ju tredje omgången i så fall, som de röstar. Så det är näst sista som de har på sig.
Okej. Så vi kan hålla på till påsk nästan här. Liksom.
Ja, påsken är jävligt sen i år tydligen. Så att,
för däremellan kommer fasta.
Ja, precis. Som Alexander Stubb skulle ha sagt.
Nej, du. Ja. Jag tycker att vi lägger sträck och drar punkt för den här gången och lovar att återkomma lite snabbare än senast.
Absolut.
Vi kan väl säga att om det var någon som förväntade sig att en podd här inför jul så gjorde vi en.
Ja.
Men jag gjorde något misstag med inspelningen så det var olyssningsbar rent tekniskt.
Ja.
Synd för er, för det var den bästa vi någonsin hade gjort.
Ja, överlägset bästa.
Oerhört kloka insikter.
Ja.
Så, men med det...
Tackar vi så mycket. Tack Janne.
Tack Peter. Vi återkommer inom kort. Jag vågar inte ens säga när nästa gång. Eftersom det blir så...
Innan Sverige har en ny regering.
Däremellan kommer fastan.
Precis.
All right. Tack för
mig. Tack
för
dig.
Två nollor för mycket. Med Peter Törnroth och Janne Strand.